One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ha? Jag ska stänga av.
Fan, många mobiler har du?
Ja, en jobbtelefon och en privat.
Kör dubbla alltså.
Ja, fast jag använder typ inte jobbtelefoner.
Lite busy alltså.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, och Filip Troler. Idag sitter vi i vår vanliga studio, Fjärran Gothia Park Academy, där vi var senast. Givetvis ska vi snacka om BK Häcken och guldstriden ändå, även om det blir utan Alexander Jeremejev i studion den här gången. Vi ska prata IFK Göteborg, vi ska prata ÖIS, vi ska prata GAIS, vi ska prata Utsikten och vi ska prata BK Häcken FF. Eller hur, Filip?
Jajamensan, fullspäckat. Några av de andra lagen fick ju... De fick inte så mycket utrymme förra veckan när vi hade Jeremejeff på besök. Så nu får vi väl gasa på lite där igen.
Det tycker jag absolut vi ska göra. Samtidigt går det inte att blunda för Häcken fortfarande. Så leder de ju allsvenskan med 8 omgångar kvar att spela. Dessutom har det ju varit ett val i det här landet. Har du hämtat det nu?
Jo, men det har jag väl gjort ändå. Jag följde i alla fall hela dagen, satt klistrad vid tvn och följde spänningen sådär. Man trodde väl att det skulle bli rödgrön seger. Det blev inte så.
Släpp in grisen i kyrkan och den kommer klättra upp på altaret, som någon skrev. Men det ser ju i alla fall progressivt ut här i Göteborg. Alltid något att glädja sig åt. Har du någon spaning, Filip? Vi ska börja här nämligen.
Jo, men det har jag väl faktiskt. Mm. Jag hade min bror på besök. Jag har varit ledig några dagar nu under helgen, ska säga. Och även i början på veckan här. Min bror på besök. Och det är ganska mycket Helsingborg-sympatier. Helsingborgs IF-sympatier i min familj och släkt och sådär. Så vi var på HF mot Blåvitt där när jag var ledig. Och då i halvtid så dök George Morad, fotbollsansvarig i Örgryte IS styrelse, upp i någon slags intervju där på innerplan när Blåvitt möter Helsingborg. Och intressant där är ju att ÖIS spelar alltså match samtidigt som Morad står där i halvtidsintervju på IFK Göteborg. Så jag hajade till lite där, tänkte, vad fan sitter han? Kollar han inte han ÖIS eller så? Sen visade det väl sig att det verkar ju vara någon slags, jag hade lite svårt att höra där, men det var någon form av välgörenhetsprojekt, tror jag. Och jag vet inte om det är något kopplat till hans civila karriär eller någonting, men bara när man ser, vad fan, Morad, visst han har spelat i Blåvitt och sådär, men det hade känts udda att ÖIS fotbollsansvarig dyker upp i en halvtidsintervju på Gamla Ullevi när ÖIS spelar match samtidigt nere i Trelleborg.
Ja, särskilt när allt det där sammanfaller någonstans, ja. Viktig match för dem och han dyker upp där. Hur har reaktionerna i ÖIS-led varit, eller eller är det folk kanske inte känner till?
Du, jag tror faktiskt inte att det är så jäkla många som har koll på detta, för jag tänker Blåvitt-supportrarna skiter väl lite i att han var där liksom. De lyssnar väl på det här välgörenhetsprojektet så där. Men öjsarna hade ju sannolikt då fullt upp med att kolla sin egen match, som var, som du säger, superviktig match mot Trelleborg, en match de förlorade. Det ska vi prata mer om. Men ja, jag studsade till i alla fall när Morad dök upp.
Ja, kanske du väcker Öjsbjörn som sover här vid ett jävla liv för stackars Morad.
Sorry George att jag avslöjar det här, men så är det. Jag studsar till i alla fall, då tycker jag det är värt att nämna.
Ja, det var en spaning i ordets rätta bemärkelse i alla fall, får man ju säga, i och med att du spanade ju faktiskt att Morad var på fel ställe vid fel tidpunkt.
Mm, kan man säga kanske.
Bra, jag har faktiskt också en spaning, eller jag har två, eller så här. Förbundskapten Jan Andersson gjorde ju en intervju med tidningen Offside där han dels öppnade för att riva upp 51%-regeln, dels för att minska antalet lag i allsvenskan. Det är ju två enormt stora frågor på många sätt liksom, för den som liksom kan sin svenska fotboll. Två väldigt laddade frågor liksom, men det liksom brände han av sina åsikter i en och samma intervju, och dessutom åsikter som man faktiskt inte hört på ett tag. Det är liksom ingen som har drivit det här på rätt länge, så att jag ska tänkte ta och kommentera det. Vad gäller för den här 51%-regeln då, alltså det är ju ett försvar, en slags grundlag för föreningsdemokratin liksom, att företag inte kan äga och driva fotbollsklubbar som det ju görs i England och många, många andra håll, va? Jag tycker den är oerhört viktig att bevara, den föreningsdemokratiska skyddet där, 51%-regeln alltså. Däremot så finns det Janne pratar om, det är ju att han menar på att folk har liksom inte tid, det blir svårt att få bra styrelser för folk hinner inte med, det är svårt att engagera kompetenta personer till styrelser och så vidare och så vidare. Det skulle man ju kunna komma runt genom ändå att börja avlöna styrelseledamöter på sätt och vis, om man vill liksom höja nivån där. Det vet jag att Håkan Mild har varit inne och pratat om i IFK Göteborg då. Det är väl ingen helt omöjlig tanke liksom. Det man behöver vara lite vaksam över i svensk fotboll kring den här 51%-frågan, det är ifall det blir för mycket kriminalitet i och runt fotbollen. Då kan det finnas ett argument för att den här föreningsdemokratin inte klarar att stå emot väldigt, väldigt svårhanterliga krafter. Jag tror att börjar man få in för mycket kriminell problematik, eller vad vi ska kalla det, runt fotbollen. Det är ju redan ett problem idag, men skulle det bli ännu mer först då kanske man måste börja fundera på liksom 51%-regeln. Men där tycker jag absolut inte att vi är än. Det andra Janne då pratar om här, det är om att minska antalet lag i allsvenskan. Från 16 idag tror han pratar om 12 där, och den frågan har jag faktiskt funderat själv lite på här. Jag har varit en liksom varma anhängare av 16-lagsserien, men om Sverige inte på sikt här kommer kunna ta fler platser i den tredje Europaligan som har bildats nu i ECL, då tror jag att man måste börja fundera på en minskning, för att om svensk fotboll inte hänger med i det tåget nu när det går att hämta pengar via den här tredje ligan, utan sjunker ännu mer, då blir det problematiskt på många sätt för svensk fotboll att hävda sig i den här konkurrensen. Nu knep ju Djurgården i år en plats i ECL vid sidan av Malmö då, som nästan alltid spelar i Europa. Och då får vi se om det är början på en trend, eller om man faktiskt får börja överväga en 12-lagsliga. Men jag hoppas och tror ändå att Djurgården, att det kan vara början på en trend där, att våra svenska lag även med en 16-lagsliga klarar att ta de här platserna i ECL då, den tredje Europaligan. För det är avgörande skulle jag säga. Sen finns det en aspekt till av det här, och det är att så länge nykomlingarna hänger med i 16-seriesystemet, så länge liksom inte varje nykomling som kommer upp varje år blir en slagpåse, då finns det ju underlag för 16 lag. Men i år du får rätta mig om jag har fel här. I år har det jävlar mig varit lite tveksam kvalitet här. Det är väl Värnamo som har något att komma med. Men annars tycker jag liksom att Sundsvall har ju varit katastrof. Och Helsingborg har heller liksom inte varit något vidare. Men det är liksom ingen ko på isen riktigt där. Men det får inte bli så att varje år de lagen som kommer upp blir slagpåsar och bakar rakt ut. För då finns inga argument kvar för ett 16-serie.
Det var en jävla lång utläggning det här året, Lall. Vad klockar vi in på? 10 minuter eller någonting?
Ja, vi har pratat i 10 minuter exakt här ungefär sedan vi började. Men ja, nej, det var nog bara drygt 5.
Ja. Det var, jag hörde vad du sa i alla fall. Och det, jag vill ju verkligen kommentera det här. Först är jag lite, även om jag läste intervjun där med Janne, och det var inte så att han tryckte på liksom för att slopa någon 51%-regel eller minska antal lag. Men att han ändå bara öppnar för det. Det förvånar mig lite, för han känns som den svenska folksjälen personifierad, liksom att han om någon ska ju vurma om det här vackra som vi har i föreningsdemokrati. Och när det gäller 51%-regeln så tycker jag är det, för mig är det det bästa vi har i svensk fotboll. Jag kräks lite när jag ser det som händer i England med Newcastle, Manchester City och PSG. Alltså alla de här projekten får mig bara att må illa.
Men det jag menar är att då måste vi värdesätta detta. Vi måste liksom, vi måste ha starka styrelser. Folk måste gå på årsmötena. Vi måste visa att vi har föreningsdemokrati och vi tar hand om den. Ja. Liksom. Det är det som är faran.
Självklart. Jag hör dig. Och det gör ju att vi pratar lite om det i våras när man såg årsmötena. Hur få medlemmar det faktiskt var som kom på de här i våra klubbar. Och det är ju oroväckande. Folk måste ta sitt ansvar där och visa att det betyder mycket också. Det är liksom, man kan inte bara prata om det, för då finns ju risken att vem som helst, inte i de stora klubbarna men i de mindre klubbarna, så det är inte jättesvårt att kuppa sig in och ta över en klubb som är lite mindre, ska vi säga. Och det är naturligtvis oroväckande, så det handlar ju om att alla som är medlemmar i en fotbollsförening eller i en annan förening och som värdesätter det måste ju också, alltså där landar det ju ett individansvar att bryr jag mig om detta och att vi ska kunna värna om detta, då måste jag också ta mitt ansvar och visa att ja, men man älskar sin klubb och då går man på de här mötena, man engagerar sig. Det där med avlönade styrelser, det är väl en sån grej som jag håller med dig om, att det skulle kanske kunna vara en väg för att stärka denna sidan, så att säga, den goda sidan, om man får säga det så. Men ja, förhoppningen, jag tycker vi är långt därifrån att det är liksom som du säger, det är ingen ko på isen när det gäller den saken, men det är klart att man måste ha det med sig, för det är ändå lite oroväckande. Det finns mycket skit runt fotbollen, elaka element på olika sätt och vis, och då gäller det att de goda krafterna håller ihop. När det gäller 16-lagsserien så jag sitter här och bara skakar på huvudet när ni snackar om era jävla 10-lagsserien. det är det sista jag vill ha. Jag tycker, jag är ju snarare kanske en av dem som förespråkar att vi kanske skulle utöka till 18 lag. Jag tycker det är otroligt härligt när stora delar av fotbollssverige kan få ta del av det finaste vi har, och att lag som Varberg, Värnamo, Degerfors, Mjällby, att deras drömmar kan bli sanna i en 10-lagsserie, så existerar, tror inte jag på sikt i alla fall, så existerar inte de drömmarna längre, för då kommer det bli de stora klubbarna, och där är vi ändå, det är typ 10 stora klubbar i Sverige, Stockholmsklubbarna, Göteborg, Häcken, Malmö, Elfsborg, Norrköping, Helsingborg kanske, och så något till. Sen så är det de som kommer köra där, och så kommer det, jag tycker det vore bara tråkigt, och jag tycker inte heller att det finns fog för det. Fan, Varberg slår AIK i den här omgången med 2-0. Helsingborg som då ligger näst sist slår Blåvitt borta. Värnamo har lyckats ta skalper borta mot Stockholmslagen. Alltså, hade vi haft en liga som du säger där nykomlingarna är skit, Sundsvall har varit skit i år, och de är liksom ett exempel som man inte vill se så mycket av.
Men i år har ju nykomlingarna varit svagare, va?
Så är det, absolut, det är därför, de har varit svagare.
Jag menar inte att man ska riva upp något, jag säger bara att den tendensen får inte år efter år fortsätta liksom. Så då, det är liksom någonstans det som avgör om det finns, vad det finns ett underlag för, skulle jag säga.
Det är
hur levande det blir, inte bara att de kommer upp, det måste också gå liksom att etablera sig. Och jag menar, vi har ju mängder av exempel på det senaste åren, så det är ju inget problem. Nej, idag.
Degerfors, Mjällby,
Varberg. Du nämner de här liksom, att det har ju skett en förändring, men stopp släppa det liksom, så bör man ju fundera på det. Men det kan ju också vara ett man kan ju vända på det, och man kan ju se det som att ja, fan, det här lag efter lag etablerar sig. Vi har nya lag som har etablerat sig på senare år, och då kanske man ska utöka till 18 istället. Alltså, jag menar,
då får vi fler matcher, det blir större ekonomi i det.
De frågorna om antalet, det är ju den lever ju ständigt så att säga. Och sen så har du, det är ju trots allt bara sedan 2008 man ändrade till 16 lag, så att man ska ju inte hålla på att ändra hela
tiden. Nej, det tycker inte jag heller.
Nu får det ju vara så här ett tag, kan man säga. Men skulle vi få 5 år av att de tre sista åker ur varje gång, då får man kanske börja fundera på det.
Sen tycker jag det handlar lite också om att titta på helheten, hur superettan, hur ser det ut där nere? Vad händer om man skulle göra 18 lag i allsvenskan? Då kanske man holkar den lite, att kvaliteten blir sämre på den, och där behövs också några större klubbar för att hålla intresset vid liv. Det får inte bli en liksom lingonkänsla på den serien.
Gör du 12 lag dock, då stärker du superettan.
Så är det, då stärker du superettan. Men jag tycker 12 lag, och då så har vi 12 lag, ja, då är det 22 matcher om alla ska möta alla en gång. 22 matcher är alldeles för få.
Absolut, men då pratar man och, där är ju tanken att det ska vara
då,
tre gånger.
Då ska man slänga, ja precis, och då mår vi illa igen liksom, för det vill vi inte ha, det här udda, utan ska gå jämnt ut. Hade man haft 18 lag istället, då har vi 17 och så har vi 34 matcher, och då liknar vi ju verkligen de internationella ligorna, mer matcher och större ekonomi i serien sådär. Det, ja, men 16 är bra tycker jag verkligen, men jag skulle hellre gå åt 18 än åt några jävla 10 eller 12.
Gav du Jan Andersson lite bakläxa där, förbundskaptenen
och
ordunga visor från nej, jag resonerar bara kring det, va? Men som sagt, det som är intressant med Jannes utspel är att det var länge sedan någon så stark företrädare, en sån opinionsbildare, den starkaste opinionsbildaren vi har för fan, som ger sig in i de här två getingboen med då också ganska liksom radikala åsikter, eller vad man ska kalla det.
Jo, men det, jag håller med dig där helt, det har varit lite tyst på den. Ett tag tyckte jag man hörde de här stora klubbarna, Malmö, Blåvitt, och de var ute, om det var Blåvitt, men det var Malmö i alla fall och ett par till som var ute och sa att vi måste minska, och det liksom, det tjatet hörde man hela tiden, och jag var väldigt liksom trött på det nu. Så jag blev lite förvånad också, som du säger där, att Janne ändå öppnar dörren för det.
Vi får se vad den debatten tar vägen. Det var min spaning i alla fall. Vi ska återgå, eller vi ska ge oss på vårat ordinarie körschema här så att säga. Vi ska börja, inte med guldstriden den här gången, men med IFK Göteborg. Du var ju som sagt på plats, du nämnde det, förlusten 1-3 mot Helsingborg på Gamla Ullevi. Och jag tänker lite så här, förstår du vad jag menar när jag säger, är det bara jag som inte blev särskilt förvånad över detta? För jag blev faktiskt inte jätteförvånad, och det ska jag utveckla, men du kan få berätta lite om matchen först.
Om vi bara drar matchen i korthet, så tycker jag att redan när man kom till Gamla Ullevi så först fansen hade fantastiskt fint tifo som Blåvitt-supportrarna hade ordnat, så det byggde ju på inramningen av att det här var en viktig match och sådär, den känslan. Men jag tyckte stämningen var rätt så trött. Jag tyckte Micke Stare, visst han var igång några gånger, men jag kändes också lite trött vid linjen, spelarna. Första halvlek helt energilös, de gick runt som zombies, och det var en passningskvalitet som, ja, alltså även när Blåvitt var som sämst i år, så tycker jag det var bättre kvalitet just på passningsspel och sånt där än vad det var i matchen mot Helsingborg. Det var en bedrövlig nivå, och att Blåvitt har 1-1 där precis före paus, det är ju inte rättvist alls. Helsingborg gör 2-1, och det speglade väl mer matchen. Det kunde nog varit till och med något måls differens till. Sen i andra halvlek tycker jag Blåvitt kommer in i det lite, Stare gör några byten som jag tycker ändå får lite effekt, men det klingar ändå av. Det blir inte något riktigt förrän i sista, kanske sista 10 kvarten. Ayesh kommer in, är väldigt bra där, kommer runt och skapar mycket, och det var ett par straffsituationer, möjligtvis någon Hans och Tern, ja, det var lite så här tveksamt. Hade de haft lite flyt så kunde de fått en straff där, men det hade inte heller varit riktigt rättvist. Helsingborg, ja, en bra match. Jag blev faktiskt överraskad över hur bra HIF var sett till hur de har sett ut stora delar av den här säsongen. Men ett riktigt låg, alltså bottennapp från Blåvitts sida, och som sagt, jag tyckte det kändes avslaget helt och hållet.
Det är ju den konkreta analysen av den enskilda matchen då. Jag ser ju med det här i liksom ur ett större perspektiv, och Och då blir jag inte förvånad över att ett lag som IFK Göteborg kommer att göra fler plattmatcher på ett år än de här lagen som vi kategoriserar högre upp i tabellen. Har du en bredare trupp så kommer du göra lite färre plattmatcher av det här slaget. Det är liksom, det är någonstans det som ytterst styr det här. Så att betraktar man som jag gör IFK Göteborg som ett mittenlag, då kommer de här plattmatcherna komma lite oftare. Mm. Sen kan de alltid, de enskilda utbrutet i det enskilda exemplet, se konstigt ut, varför kommer det nu och så vidare. Men strukturen för ett mittenlag är någonstans att du kommer göra lite fler sådana matcher. Malmö FF borträknade i år, som ju är någon form av anomali, att de går så fruktansvärt dåligt som de gör, fast de har en sån otrolig trupp. Men anomalier finns det ju också i alla sammanhang. Så att utifrån det perspektivet är jag inte så förvånad. Och då kopplar jag också ihop med det här att det som har varit väldigt bra i IFK Göteborg senaste tiden, det är de här unga spelarna. Det är ju Bångsbo, det är Kanej, det är Salau bland annat. Och unga spelare, de har ju en förmåga att var jävligt bra, och sen så dippar de, alltså formen går upp och ner på unga spelare. Så tillför man också den liksom sanningen, så att säga, att unga spelares formkurva är lite mer opolitlig, då blir jag inte så förvånad.
Nej, det har du naturligtvis helt rätt i, att det är mer pendlande för unga spelare. Och där ska vi vara ärliga och säga att jag har suttit här och öst beröm över Johan Bångsbo, Hussein Kanil och även Abundan Salao här på slutet, men ingen av de tre gör någon bra match mot HF. Bångsbo hade svårt och med djupledsspelet som Helsingborg hotade med hela tiden. Sen var ju Kalle Johan som fick ju kliva av. Han mådde ju illa eller kände sig sjuk. Så det spelade väl klart roll i det att Bångsbo har en mittbackskollega som inte är liksom på banan. Då blev det ju svårare. Och sen gick Gustav Svensson ner och lirade mittback där. Och de har ju inte spelat ihop alls. Så det är kanske lite logiskt. Så Kanel, jag tror hans första lyckade aktion, 80:e minuten eller någonting, då dribblar han av fyra gubbar och ser ut som han har gjort innan. Sa det till brorsan här, här ska du få se en som inte följer Blåvitt så noga som vi gör. Här ska du få se en kille i Blåvitt som är jävligt, och så är han urusel faktiskt i hela matchen. Och Salau gjorde första 3-5 liksom aktioner han har i matchen också, så här helt tappar boll och är helt borta. Men det är som du säger, det är ju inte konstigt. Yngre spelare pendlar så, och de kommer göra bra matcher här framöver, det är jag alldeles övertygad om. Men jag blev ändå lite förvånad över att den här tappet kommer för Blåvitt nu. Visst, de har chokat lite i såna här lägen tidigare när de haft chansen att hänga på, men tar man exempelvis mot Hammarby som var senast när de mötte dem hemma, det var senaste gången de hade den här chansen att verkligen få kontakt med toppstriden, då tycker jag ju de gör en bra prestation.
Och jag skulle precis säga det, då är det ju inte de som faller igenom. Nej. Utan då är det ju en jämn jävla match mot ett bra motstånd.
Precis, men här är det på ett helt annat sätt, och jag blir det där med att det var så avslöjt, jag blev så förvånad över det, för de kändes ju så upppumpade av energi och liksom så fin insats som gjorde mot Mjällby, så skarpa de var i omställningsspelet, och så att de kliver ut till den här matchen och liksom ser ut som att det är en matchomgång 27 och att allt det är färdigt, att de ska bli åtta i tabellen. Det var ju verkligen så det såg ut, och det gjorde mig mycket, mycket, mycket förvånad.
Du är inne på lite individuella bedömningar där. Du kan väl få fortsätta med det då, för jag antar att du har en Svennis-skala på Blåvitts prestation här, där vi utser då de tre bästa insatserna enligt bra, mycket bra och mycket, mycket bra.
Ja, det har vi. Och bra tycker jag ändå att Werner Hahn var. Visst, han kanske skulle lyckas komma ner lite snabbare på Wiedesheim Pauls halvcykelspark där som han gör 2-1 på den hörnan. Sådär. Men bortsett från det så gör han ju faktiskt flera högkvalificerade räddningar. Han tar ju Amma Mushins friläget från Wiedesheim Paul som Mushin sen kommer och slår in returen. Oturligt där. Han gör en jättebra räddning på första rent friläge. Och sen gör han en jättefin benparad på Taha Alis friläge igen. Så han höll ju Blåvitt kvar lite i matchen, och han tycker ändå var bra.
Och mycket bra.
Mycket bra. Nu är det två inhoppare här faktiskt. En spelare som många kanske ändå hade gett upp lite efter alla hans skadebekymmer och sådär. Men jag tycker Sebastian Eriksson som blev inbytt i paus
av Stare. Jag blev lite förvånad, fan, tar han in Sebastian Eriksson här? Han kanske ville ha någon som tog duellerna med Faltsetas där som var jävligt het hos Helsingborg. Men Sebastian Eriksson kommer in och han gör riktigt bra andra halvlek. Jag tycker han är en av få som driver upp det lite, fördelar, har ett par fina inspel. Plus att han vinner tillbaka mycket boll. Det var obefintligt från Blåvitts sida i första halvlek och obefintligt från flera spelare hela matchen. Men Sebastian Eriksson var snabb tillbaka och gjorde ett par riktigt läckra glidtacklingar. Och det där var verkligen ett besked som jag, och man känner liksom på ett emotionellt plan med Sebastian Eriksson som har haft så jävla tufft med hälsena och många skador innan dess, att man kanske trodde att ja, men han är nog slut, hans tid är förbi. Då kan man ju bli lite glad för en sån killes skull att han får kliva ut och faktiskt visa att ja, han håller fortfarande i allsvenskan.
Han gjorde något bra inhopp under min semester, någon match som jag satt och såg med några polare där under tiden jag var ledig. Så nu kommer jag inte ihåg vilka fan han mötte, om det var mot Hammarby han kom in eller vilka nu var mot. Men det var någon match där jag tyckte att fan, det var ett jävla fint inhopp. Ja. Så att det är intressant att han gör ett nytt fint inhopp här då.
Ja, och det är ju också sett ur den aspekten att kontraktet är ju utgående där och man kanske har tänkt att hans tid är förbi. Som sagt, han är väl född 89, 33 år nu och de har ju rätt många äldre. Men en sån kille som älskar IFK Göteborg så mycket som Sebastian Eriksson gör, kan han fortfarande vara på en bra, hyfsad nivå i allsvenskan, då är det ju en truppspelare som sannolikt inte kommer kosta så mycket pengar heller.
Han blir nog kvar ett tag
till, tror jag. Ja, ja. Och den här insatsen stärker ju hans aktier.
Absolut. Mycket, mycket bra då.
Det blir Hossa Majesh, denna spelare som man inte... jag blir inte klok på honom. Jag tycker att han... Hela hans tid i IFK Göteborg har varit så otroligt mycket upp och ner. Han har ju höjd i sig som faktiskt få andra spelare har i allsvenskan när det kommer till just det här slå ut sin spelare och dribbla och ta sig till chanser. Men sen när han liksom har blivit valet för Stare så har han försvunnit på något sätt och inte tagit de chanserna och sett för liksom så här, inte haft självförtroende, tagit emot bollen, står han och trampar på den så ser man lagkompisarna frustrerade spela för helvete liksom. Men nu så har han ju fått sitta på bänken. Han kom in med en halvtimme kvar. Jag tycker Markovic gör väl en okej match så. Men Ajesh är faktiskt anledningen till att Blåvitt börjar skapa chanser. Han går runt Helsingborgs vänsterkant gång på gång på gång. Och de sliter och drar i honom. Det ser ut lite som den gamle Hossa Majesh. Så jag blir lite så här, shit, nu är han på gång igen. Från att man har känt att han har varit iskall verkligen. Och att det bara sitter och han ska bara spela av kontraktet här i Blåvitt. Han kommer inte tillföra så mycket mer. Men här var han faktiskt den som tillförde lite hopp för dem, även om det inte resulterar i någonting till slut.
Vi ska återkomma till Blåvitt lite grann, för vi ska prata lite om den allsvenska superhelg som väntar, men vi ska ta det efter vi har diskuterat Häcken också. Men innan vi går på Häcken så ska du få säga något om Amar Muhsin då, va? Som ju sänkte IFK Göteborg här, Helsingborgs anfallaren där. Ja. Och det är ju en Göteborgsspelare så att säga.
Det är en Göteborgsgrabb ju.
Som har missats, eller vad ska man säga?
Ja, nej, men så är det. Ja, det man har liksom kunnat höra är ju att han har ju varit aktuell för andra klubbar i stan. Jag vet inte, han nämndes lite i samband med Gais och sådär, för han har ju varit och presterat i Utsikten har han varit och där gjorde han mycket mål, och sen har han varit i Skövde och gjort mycket mål, men han var i Södra och man tänkte att där skulle han växa i Superettan kostymen och sådär. Funkar inte riktigt för honom där, blir utlånad till Skövde i Division 1, gjorde massa mål, och då tänkte man så här, här har vi en spelare som kanske ÖIS eller Gais eller någon skulle, eller Utsikten igen skulle hugga på inför årets Superetta. Så går han till AFC Eskilstuna, gör supersuccé där, gjorde väl 12, 13, 14 mål för dem här i Superettan, och sen snappar HF upp han, och han gjorde väl två baljor mot Värnamo i matchen innan den här.
Ja, och innan det gjorde han massa mål i kuppen för
ja,
dem.
Ja, massa mål i kuppen, och han var nära på att göra hattrick mot Värnamo, och nu så mot Blåvitt tycker jag faktiskt att han är... Det var många i Helsingborg. Thomas Rogne, gamle Blåvittbacken, var väldigt bra, men annars tycker jag nästan att Muhsin var den som var vassast. Otroligt bra i pressspelet och det här rivig som fan i djupled, alltså inte kanske den allra snabbaste, men så jävla jobbig för Bångsbo och gänget där bak. Jag tyckte han gjorde en formidabel insats, och man blir alltid lite så här, lyfter på ögonbrynen lite när de här killarna från stan inte är kvar i stan utan gör succé på annat håll.
Ja, intressant. Amar Muhsin håller vi koll på framöver. Nu ska vi ha koll på BK Häcken, eller konstatera att jag har koll på BK Häcken, för jag var i Kalmar deras bortamatch där, 1-1. Och det ska jag säga att det där var en riktigt bra fotbollsmatch. Det var en match som liksom spelades på en hög grundnivå. Det var liksom inte så mycket egentligen som stack ut. Men man såg att det var två riktigt bra fotbollslag som möttes. Kalmar på sin hemmaplan med 3 raka 1-0-segrar backade hem ganska mycket. Alla som vet att när ett lag backar hem så är det svårt liksom att bibehålla aggressiviteten. Man blir lätt liksom, när man är låg så blir man liksom lätt stillastående just för att man är låg. Men Kalmar var låga med sitt lag men var fortfarande aggressiva press på bollhållaren, vilket gjorde att Häcken, trots att de liksom fick diktera villkoren, så fick de svårt att utnyttja det där överhuvudtaget. Och istället kunde liksom Kalmar komma till omställningar. Vi vet att Häcken är ett lag som släpper till en hel del omställningar. Vi vet att när liksom deras försvarslinje blir utlämnade en mot en situationer så kan det bli lite halvsvajigt. Och Kalmar har ju dessutom en väldigt, väldigt bra spelare i Oliver Berg. Han var suverän i första halvlek och låg ju bakom då att Kalmar tog ledningen. Sen ändrade Häcken en hel del i andra halvlek. De var mycket mer konsekventa i att anfalla på kanterna. De liksom Sadik tryckte på in med bollen. Det gick inte in med bollen igen. Och så liksom nötte de, matade det. Och det fick de ju då mycket bättre utdelning för. Sen kom Kalmar visserligen tillbaka efter 2 smarta byten av Rydström. Och pressade ju Häcken mot slutet av matchen då. Så att det här var liksom helt enkelt en bra fotbollsmatch. Mellan 2 bra fotbollslag som ganska logiskt slutade 1-1. Annars är det ju lätt att tänka att okej, nu har Häcken inte vunnit på 2 matcher. Man har spelat oavgjort 2 gånger i rad. Nu är det guldfrossa och det är nerver och det är dåligt och så. Men det var inte riktigt så, utan ibland får man helt enkelt konstatera att här kan man göra rätt mycket bra grejer, men man vinner inte ändå.
Nej. Och jag skulle ju säga, man är väl inte förvånad över att det blir en fin fotbollsmatch, men när man tänker på hur Häcken har spelat i år och Kalmar, alltid trevliga att titta på, och framförallt där på guldfågeln väldigt starka. Men när målet där kom upp i Kalmar, att Kalmar hade tagit ledningen, det kom faktiskt lite spridda applåder och sådär på Gamla Ullevi. Det är ju ofta så här att Blåvitt ska inte se Häcken riktigt som någon rival och sådär, men lite så skadeglädje var det. Och då tänkte jag själv, nu darrar de fan alltså. Och Kalmar borta, det är ju en tuff match ju. Men så tänker man å andra sidan, vad har Häcken 2022 gjort? Jo, de har ju kommit tillbaka ur väldigt svåra lägen och varit starka, och så sett var det väl logiskt också att de gjorde det. Och sen att Sana då hänger, det blir ingen positiv reaktion på det.
Nej, det kan jag tänka mig. Hur var det på Gamla?
Nej, jag vet inte, det var, jag tror det var rätt mycket stim och stök där då, så de hörde nog inte riktigt så det blir ingen sån här total visselkonsert, men inte så mycket reaktioner, men inga positiva. Det tror jag inte det hade blivit om de hade hört heller.
Det var ju Sanas första mål, och ja, han sprang ju fram och firade med hans första mål i Häcken, tror jag. Han sprang ju fram och firade framför klacken, och det såg verkligen ut som att han kysste klubbmärket.
Jag tänkte,
vad fan gör han? Ah. Alltså, det här liksom, han var 8 år i Blåvitt och gjort 8 matcher för Häcken. Liksom. Så jag fick ju fråga honom efteråt, vad fan gjorde du där? Nej. Och då berättade han, och det var ju verkligen inte, det såg jag sen på reprisen också, för han gjorde ju verkligen inte det ska vi betona. Ah. Utan han hade något vad, eller han hade pratat med någon junior som precis var uppflyttad i A-laget om att han skulle göra hans målgest, och hans målgest var typ någon slags ajaj kaptengest med handen mot pannan och sen titta ner och hålla den andra handen på något sätt. Jag fattar inte riktigt vad det här för jävla målgest liksom. Men det var verkligen inte det i alla fall. Så att det fick ju sin...
Det hade ju lagt lite glöd på elden där om Sana hade kysst.
Ja,
jag gillar ju inte det där. Jag såg någon jävla Manchester United-Arsenal match där han, nyförvärvet i United, Anthony, han sprang och kysste det här märket. Han har gjort 30 minuter för klubben. Liksom. Jag tycker det blev lite plastigt.
Ja, nej. Och det gjorde han ju heller inte. Nej, det var han ju noga med att påpeka när jag frågade honom om det efteråt. Jag har en svennisk skala på den här matchen. Vi ska ta upp lite mer om den sen, men vi ska ta Svenneskalan när vi ändå inne och bedömer enskilda prestationer här. Som sagt så var det en match som spelades på en hög nivå och det var många, det var väldigt många bra spelare. Men jag skulle säga snarare än att någon hade ett plus och någon hade fem fyrar, så var det snarare liksom att alla låg någonstans kanske på starka tre, en stark trea. Så att det är lite svårt att bryta ut de enskilda för att de skilde sig inte så mycket åt. Men jag tycker i alla fall att även Hovland, eftersom Häcken, de blev utlämnade till de här omställningarna, var den i backlinjen som hade absolut minst problem med att hantera när han försattes i svåra situationer. Hans kompanjoner där bak hade lite större problem med försvarsspelet, så att Hovland får bra. Sen då såklart Tobias Sana, han ger mycket bra påpassligt mål. Det är ju han är ju vänsterytter. Det här är ett anfall som kommer till höger. Han smiter in bakom Jeremejeff enligt skolboken och placerar in det på rätt ställe när bollen till slut når fram då. Så att den aktionen är bra. Sen hade Sana en hel del bra aktioner i andra halvlek också, där han själv kommer ner till kortlinje och får in bollen, så som man förstod att Häcken ville göra när de nu körde fast lite mer i mitten och på sista tredjedel. Och sen smart av tränare Per-Mathias Högmo, som ju tog ut en formsvag Oskar Uddenäs som vi pratade om i förra avsnittet. Men han satte då inte in Blair Turgott på den positionen som jag var lite inne på. Turgott gjorde ett väldigt bra inhopp mot Degerfors. Istället blev det Ibrahim Sadiq som också gjorde ett bra inhopp mot Degerfors. Men han fick istället då chansen från start och han var väl lite virrig så i början där utifrån vad han egentligen skulle göra där. Han är alltid snabb och farlig och så här. Men i andra halvlek som sagt, när han hade då fått klara instruktioner om att ner till liksom kortlinje in med bollen och funkar inte, gör samma sak igen, då blev ju han livsfarlig där ute liksom. Och sen så varierade han lite med att ta sig in i skottsektorn och hade ett par bra avslut. Så att jag tycker faktiskt att Ibrahim Sadiq där som kom in som en injektion och till sist då gjorde det de hade kommit överens om, han får mycket, mycket bra eftersom han också är direkt inblandad i den här kvitteringen då. Något som förvånar dig i mina utnämningar?
Nej, men det är väl bara att hålla med dig. Sadiq där, jag tyckte också han var, man fokuserar kanske mycket på Turgots inhopp mot Degerfors, men Sadiq var jäkligt pigg då. Och där har ju Häcken också en kille som, kan man slipa honom lite som du säger, när han får tydliga direktiv och kan man slipa honom lite i det taktiska också, hur han ska försvara och sådär, så har de ju jävla spets i honom med snabbheten och just också så här rivig och stark och liksom låg tyngdpunkt. Och jag tycker väl bara så här, utan att ha sett den här matchen då, så tycker jag det är helt rätt också att Högmo gör det här valet, att Uddenäs i alla fall får stå till sidan, för efter att han gjorde det här hattricket och så tidigare sommar så har han inte riktigt stått och känna igen. Han har tappat lite fart på vägen och vissa tränar ju väldigt så att man ska hålla fast. Men här tycker jag, ja, det är ju bara plus i kanten för Högmo för att han gör det draget som visar sig falla väl ut. Och när det gäller Hovland så tycker jag att hela säsongen, han är den spelaren i den backlinjen som, oavsett vem mer som spelar backlinjen, så tycker jag han är klart bäst en mot en. Och det där är viktigt för Häcken att ha någon som är väldigt solid där i det.
Nu är ju Johan Hammar då avstängd i Häckens nästa match mot Hammarby. Han fick ju sitt tredje gula kort där, så då kommer väl Tebo in bredvid Hovland, så då blir det ju ännu större ansvar på Hovland att hålla ihop det där. Några andra spaningar från det här då, det var Häckens 11:e bortamatch i år utan förlust, vilket tränare Högmo noggrant påpekade på presskonferensen, eftersom han vet ju att Häcken har svåra bortamatcher kvar under den här, så han, det vill han nog verkligen en ingjuta mod i styrken att vi är jävligt bra borta. Det kommer de behöva sen när de ska spela mot Djurgården borta, de ska möta Blåvitt borta och de ska möta AIK borta och så här. Så att det var en intressant...
Vinn hemmamatcherna och kryssa bortamatcherna.
Ja, det brukar
man brukar säga modellen. Liksom.
Det brukar ju vara receptet för att lyckas bra. En annan spaning som jag ju nämnde när vi hade Alexander Jeremejeff i studion, att jag var inte så imponerad av hans spelmässigt insatsen mot Degerfors, vilket du noterade att han reagerade på. Den här gången var han ännu svagare spelmässigt, han var inte alls med i matchen särskilt mycket.
Tror jag mig för inte här.
Ja, men det är samma där. Och den här gången gjorde han ju heller inget mål, han blev till och med utbytt när det stod 1-1 i slutet där. Det var ju väldigt sent 91 eller något som Turgott kom in, blev Turgott då. Men
när det var liksom när de blir så där jävla när motståndarna blir så låg, så blir det svårt för Jeremejeff att komma med i spelet. Och sen tog Jan Andersson då, som vi pratade om tidigare, tog han ut landslagstruppen här nu. Det var ju många gamla ex-Häcken spelare med. Ajan Osso var ju med bland annat, och Vålemark kom med här, va, och Joel Andersson var det väl. Men ingen Jeremejeff, trots då 21 mål, så att det är väl lite det där att ha mycket mål, men kanske för osynlig i spelet, jag vet inte.
Jag tycker inte han, generellt tycker jag inte man kan säga att han har varit för osynlig i spelet. Jag tycker det är fel att Janne inte tar med han. Fan, det är ju ändå, vad var det också, 9-10 återbud här, och jag tycker Jeremejeff borde varit med i den här truppen.
Ja, det håller jag med, det håller jag med dig om till 110%, och det har jag både sagt och skrivit, att jag tycker också, gör du så mycket mål liksom, vad fan ska du annars göra?
Alltså, nej, precis.
Det håller jag med om att det är fel, men det måste ju finnas en anledning till det. Och då tänker jag att Janne kanske har sett det här, att han tycker han är lite för inaktiv, vad vet jag.
Ja, kanske det, eller att han tänker att tempot kanske är ett pinnhål upp, och att Jeremejeff inte får ut sina styrkor i det tempot. Jag vet inte, jag har ingen aning, men lite förvånande ändå att han inte gör mål liksom. Han har gjort 21 mål, han har varit på en formnivå som är liksom egentligen inte ska kunna vara på en sån nivå så lång tid, så att han får några dippar, det får vi väl räkna med. Men jag vet inte hur han hade, om det var Sätra och de här som var tuffa på han, eller
jo, de spelar ju med tre centrala, tre mittbackar helt enkelt, så att det är klart att det var ju trångt där inne, och de sjönk lågt, och då blir det ju svår matchbild liksom för forward där. Men jag har svårt att ens påminna mig om att han knappt hade något avslut liksom.
Nej. Och han har ju snappa till sig det alltid nästan.
Ja, men lite så, va. Så att det är om det. Sen sista spaningen här då kring detta, eller det är reflektion, det var ju då att Henrik Rydström, Kalmars tränare, på presskonferensen, jag vet inte om det var att han noterade att GP hade en utsänd på plats och visste att här säger jag något som garanterat ger en rubrik i lokalpressen, men han var i alla fall snabb och påpekade att Kalmar har inte mött ett så här bra lag tidigare. Och då frågade jag, okej, ni har ju mött alla lag, men att Häcken är Allsvenskans bästa lag alltså. Ja, det höll jag också med om. Och då tror du att Häcken kommer vinna Allsvenskan också? Ja, det höll jag också med om då liksom. Så att jag vet inte om du såg artikeln och rubriken om det, men det
jag
blev
läste
en...
den.
Ja, så att håller du med då? Allsvenskans bästa lag och de kommer vinna, det har Rydström slagit fast.
Ja, exakt. Nej, men Henrik Rydström är ju en klok herre och en sån person som vi journalister såklart alltid uppskattar. Han vågar säga vad han tycker, och han har ofta som sagt kloka grejer han kommer med, så det är väl inte omöjligt att han har rätt.
Nej. Och dessutom så kan det ju bli så här nu att, för nu ska vi blicka lite framåt här då. Nu har vi en helg, vi har kallat den för superhelgen eftersom Häcken möter Hammarby hemma och IFK Göteborg möter Djurgården borta då. Det hade varit ännu mer superhelg i vårt perspektiv ifall vi hade, båda våra lag hade vunnit här nu. Nu gjorde de inte det, men det är fortfarande en jävligt het helg så. Och framförallt för Häcken, för vinner de mot Hammarby, då hakar de i praktiken av Hammarby från guldstriden. Då är Bayern liksom 8 poäng bakom där. Och då är det ju Djurgården versus Häcken resten här, och då som sagt, då har vi Djurgården då som ska möta IFK Göteborg. Där kan ju IFK Göteborg då hjälpa Djurgården, som vi också har påtalat i artiklar här. Men det är helt enkelt en helg som kan säga väldigt mycket.
Så är det. Och framför allt så var det väl, alltså Häcken, att de åker ner och kryssar mot Kalmar. De är fortfarande kvar i tabelltopp och de är med i toppkänning, och det är fortfarande en supermatch mot Hammarby här. När det gäller Blåvitt så blir det ju lite, tänk den pulsen det hade varit om Blåvitt hade haft kontakt då, eftersom de andra lagen också har tappat här. Då hade de ju haft kontakt på riktigt även nästan i guldstriden. Alltså, ja. Det hade väl varit 6 poäng eller någonting.
Det sa ju vi när vi pratade om det på vårt planeringsmöte, att när fan var Blåvitt och Häcken då kanske nästan med i guldstriden båda två så här sent in på alltså med 6-7 omgångar kvar liksom. Det är 10 år sedan liksom.
Ja, jag tror det. Jag vet knappt om det har hänt, höll jag på att säga, men det har det säkert. Men väldigt länge sedan. Så det var lite synd så för Göteborgsfotbollen att Blåvitt går bort så här mot Helsingborg. Men det är ju så att Europaplatsen lever. AIK chockade ju nere i Varberg och förlorade där. Och nu vann Malmö, vände mot Norrköping med efter några tveksamma domslut och sådär. Men de vann i alla fall. Och har ju lite kontakt. Men de har ju också gått bort sig flera gånger. Och både AIK och Malmö känns inte alls att lite på och Hammarby också säger att de förlorar mot Häcken, då kan det ju också vara sådär som dränerar dem liksom. Så för Blåvitts del lever ju absolut Europa-kampen i högsta grad, och det kan ju faktiskt räcka med att bli fyra om man har lite flax där. Så det är ju såklart två jätteheta matcher, och Häcken-Hammarby sticker ju naturligtvis ut ändå liksom. Häcken kan hänga av Bayern och faktiskt ta ett jättekliv mot guldet, lite beroende på hur det går för Djurgården också.
Ja, och nu är det ju liksom såklart en jävla grej att ta sitt första historiska SM-guld, men bara den, om de skulle vinna här nu, hänga av Hammarby, alltså då har de ju nästan säkrat en Europaplats, så det är ju någonstans, ja. Det är ju det normalt sett det absolut viktigaste för klubban, att man får chansen att komma ut i Europa, och så att man ska ju inte bara stirra på guldet, utan man ska också stirra på eller ta upp betydelsen för Häcken att i praktiken säkra en Europaplats. Via där då. Jag tittade även på Stockholms derbyt i helgen, 0-0 mellan Hammarby och Djurgården där, och det var ju långt ifrån någon sprudlande tillställning, så att de imponerade väl inte jättemycket. Jag tyckte det var intressant efteråt då, för då fick ju Kim Bergstrand, vi brukar ju skälla på honom när han säger konstiga saker, nu var han ganska rolig tycker jag, för han fick fråga om Djurgården hade liksom tappat fart av att spela i Europa samtidigt också, och då bollade han ju tillbaka frågan till Jonas Dahlqvist där, att ja, men hur jävla mycket fart har Hammarby tappat i så fall, som ju eftersom matchen slutade 0-0. Det var ett bra sätt att se det på då, men det ligger ju någonstans i att inget av dem skrämmer ju heller jättemycket när man ser vad de levererar just nu.
Nej, så är det ju. Djurgården har ju faktiskt, alltså jag tycker Kim svarar bra på det också. Sen låter han ju lite sådär passivt aggressiv nästan, han är ju lite liksom, så. Men jag tycker ändå det är bra svarat på den frågan faktiskt. Men Djurgården, nu är de i Europa, men det tär ju liksom på truppen, och Edvardsen var avstängd här och Ekdal gick väl av, de har inte lyst, alltså egentligen det är inte någon som riktigt har lyst om vi bara tittar till de sista omgångarna här, utan det känns lite som att det inte är någon som riktigt tar initiativet här, så. Men Häcken ligger ju fortfarande i pole position, får vi väl säga.
Ja, och vi kan väl avsluta det här segmentet med just det, att det är ju trots att Häcken nu, sen jag bara jobbar igen här och har liksom inte har vunnit, och spelat två raka oavgjorda mot Degerfors och Kalmar, bara fått två poäng på de här två matcherna, så har de ett otroligt bra läge, särskilt om de då vinner mot Hammarby på lördag.
Tror du de gör det då?
Absolut har de en jättebra chans att göra det. Jag kan inte se att de liksom, de har ju alla sina, i princip nu det Hammar som är borta då, men alla spelare friska och är med och så här, alltså de så jävla mycket sämre lag, även om Hammarby liksom har en högre budget och så, de har gjort jävligt kloka värvningar, Häcken, de har värvat utifrån den spelidén de har, den där sitter ihop, det är absolut en enskild match att de kan besegra ett Hammarby som ju inte, som sagt, som ju inte är i någon superform heller på något sätt, så att jag kan väl lyfta tänka mig att den här matchen kan gå lite hur fan som helst liksom. Men att det finns kapacitet att se en Häckenseger, absolut.
Ja, det är, jag instämmer 100%. Jag tror också att Blåvitt vinner mot Djurgården.
Alltså, vad?
Nej, jag vet inte, jag har bara de har tappat lite fart. Säg att Ekdal blev borta. Jag läste också att Wikheim, som har varit stekhet under sommaren, att han också hade något skadekall nu.
Ja, och så spelar de i Europa
och
nu.
Och så Blåvitt, vi alla skäller ut dem nu, supportrarna jättebesvikna, missnöjda. Det vore lite typiskt Blåvitt också att åka upp nu. Och sen har de i och för sig inte gjort det särskilt bra, undantaget Hammarby-prestationen mot topplagen i år. Så det talar väl emot, plus att de alltid
Tele2
har svårt
också.
På Tele2, ja. Exakt, så det är mycket som talar emot. Men jag bara får någon känsla av att fan, de kommer nog sprattla till här och välta Djurgården.
Mm. Vill de då? Om det är skit fullständigt att de hjälper Häcken eller?
Ja, men vad fan, det tror jag ändå. Alltså, Djurgården är också en stor rival till IFK Göteborg, så men det är, ja, jag vet inte hur deras tankar går kring det, men här och nu så tror jag verkligen att allt fokus är på att försöka hänga med i Europakampen.
Ja, det är för långt bort tror jag också för att det ska bli den diskussionen riktigt.
Ja,
det blir mer som en rolig liksom bock i kanten för oss och fundera lite över så. Men däremot kan det ju vara sådana lägen, det har ju haft många allsvenskar när supportrarna inte vill att de ska vinna för att det inte betyder så jättemycket, särskilt uppe i Stockholm skulle jag säga att de här diskussionerna dyker upp om Djurgården kan hjälpa AIK, då vill ju supportrarna en sak och med spelarna vill en annan.
Ja, liksom. Det brukar bli så. Man minns ju också Malmö
FF Norrköping sista omgång 2015. Blåvitt spelar här mot Rosenberg
Kalmar. Rosenberg tog armbågen efter 10.
Ja, lite så här. Publiken var inte jättemissnöjd med att han gjorde det. Så. Ja, vi får se. Det kommer säkerligen bli mer sånt spekulerande ju närmare slutet vi kommer.
Slut är det på segmentet om den allsvenska guldstriden. Vi ska ta oss an stadens övriga lag här och vi börjar med ÖIS. ÖIS är ju superintressanta som du har påpekat många gånger. Var oslagbara under sommaren. Sen förlorade de i cupen och därefter har allt rasat. Är det rätt beskrivet?
Jag tycker faktiskt att det är ganska rätt beskrivet. De hade ju en otrolig svit här på sen Brynja kom in. Det var någon förlust mot Trelleborg och någon mot Skövde och sådär. Men annars var det i princip kryss och starka bortasegrar, vann mot bottenkonkurrenter, gjorde flera bra prestationer, slog Norrby med 5-1. Allting var uppåt i ÖIS och så åker de ner till Onsala, gör bort sig i kuppen mot ett Division 2-gäng. En håglös insats. Och de stod efter och sa, nej men det här är en enskild händelse, det här kommer inte påverka, bla bla bla. Sen har det varit två bedrövliga insatser mot Landskrona hemma och sen mot Trelleborg som jag i sig inte så, men jag har tittat på höjdpunkter och jag har lyssnat av lite med folk som har sett matchen och så här, och det var inte några vackra omdömen. Så ÖIS har faktiskt, jag tycker de har fuckat upp sitt momentum där som de verkligen hade, där de var maskinen som bara tuggade på. Så tänkte Brynja Gunnarsson då att ja, men jag kan köra reserverna och så vinner vi över Onsalan då. Nej, gjorde de inte det. Och så har man tappat det där, du vet, det här tugga, alltså att man har självförtroendet i uppe. Nu har de börjat tveka mot Landskrona, tyckte jag inte de jobbade lika hårt heller. Det så... Nej, de har förstört för sig själva tycker jag. Och nu är de ju trea från slutet igen.
Ja, och nu har de ju då den här extremt viktiga matchen mot Östersund då. Och vad jag förstår så nu är det ju ganska liksom svepande i din kritik, men det finns ändå en konkret tanke kring laguttagningar och sånt här som går att ifrågasätta helt enkelt.
Ja, jag tycker faktiskt det. Alltså, jag tycker att Brynja har gjort kloka val här under sommaren när han valt spelare som har kanske haft sina främsta styrkor defensivt, att han har satt upp ett väldigt ramstarkt lag defensivt. De här lirarna har liksom inte fått plats i den här startelvan utan de har fått sitta på bänken. Niklas Berkrot, Herman Sjögrell och sådär. Nu fick Berkrot starta mot Trelleborg. Jag kan inte uttala mig exakt om hur hans insats ser ut. Men Sjögrell kommer in, han slår assisten som Ackerman nickar in som också får börja på bänken. För mig är det att det är märkligt att man inte spelar en sån som Herman Sjögrell som ändå har tydliga spetsegenskaper och har ju kommit från allsvensk nivå, även om han inte fick spela mycket där, så tycker jag ändå hans inhopp offensivt, absolut, han har sina brister defensivt, men nu måste ÖIS våga släppa lös lite liksom. De kan inte gå, det känns som att de kör med handbromsen i nu, det är väldigt försiktigt så här. Skjut iväg de här nu, in med Sjögrell från start nästa match och samma egentligen Berkrot och så Isak Dahlqvist, Ackerman och så ta någon balanserande där med Rashkai eller Sadikus, kör dem på mitten och så får man väl ha Lundberg där uppe eller någon Al Holmström, jag vet inte, ingen av dem så har ju sett jättestarka ut så på slutet, men nej, jag tycker att han har valt för feg väg och nu måste man våga, för nu så går de andra framåt. Västerås vann i helgen, J Södra slog Utsikten, Norrby har helt plötsligt efter att de fick stryk mot ÖIS med 5-1 så har de tagit 7 poäng på de 9 av 9 möjliga, slog HBK serieledare med 3-0. Och nu den här matchen mot Östersund, om vi pratar att vi har en superhelg i allsvenskan så har vi väl superångestmatch för ÖIS på lördag där. Den är så viktig. Förlorar de den, då är det ju också Östersund nära underifrån. Då tror jag det skiljer 1 eller 2 poäng och då är det direkt nedflyttning igen. ÖISarna har ju lite andats ut ändå, eller andats ut, men de har ändå sett hoppet. Nu så är de ju nere i skiten igen. Och jag tycker de måste våga mer nu. De måste våga mer.
Skarpt läge för ÖIS. Fick lite kloka inspel där, Brynjar, från dig Filip. Får se om man lyssnar, om det får effekt. Raka motsatsen är det väl ändå i Gais, får man säga. För det rullade väl på ett litet ryck i toppen till och med. Och det händer mycket i klubben.
Det händer mycket i klubben och de är väl, alltså jag måste berömma dem för deras mentala styrka. De åkte bortamatch mot Oskarshamn, har en ganska dålig insats där, men lyckas ändå i slutet få med sig en 1-0-seger nu mot Ängelholm.
hamnar tidigt underläge. Sen så gör Julius Lindberg 1-1 på skickligt, får in den ur snäv vinkel och sen får de en utvisning 75 minuten för att avsluta matchen med en man kort. Och där ser man ju, det var inte någon superprestation även om de vinner insatsen, statistiken med 19-4 i avslut, 10-0 i hörn, och så var det ändå så här, ska du avsluta en match på hemmaplan där med en man kort och med det trycket det är på Gaisan också, det kan mycket väl att du fipplar bort det. Men de är urstarka på Gamla Ullevi i år, de har inte förlorat där än, väldigt svårslagna, och i slutet så petar Michael Kargbo in 2-1 målet också som skjuter då Gais till befäst serieledning. Nu har de 8 poäng ner till Falkenberg som schabblade lite i sin match mot Olympic tror jag och kryssade där. De ska ju mötas den 15 oktober, då är det väl 3-4 omgångar kvar. Det kommer ju avgöra tror jag hur utgången blir på ettan södra. Men Gais har satt sig i ett jäkligt bra läge där nu.
Med 8 poäng, det kan inte ens Gais schabbla bort eller på att säga. Eller det kanske är precis det de kan.
Ja, det är väl det de kan kanske. Men jag har ju suttit här och slått fast några gånger att de är säkrade. De kommer gå upp i superettan. Och det man har väl skakat lite och det har skakat lite där, men det finns fortfarande ingen anledning att ompröva den spårdomen så att säga.
Men du har haft en del andra grejer också. Du har intervjuat deras ordförande här i omgångar, känns det som. Nej, men det har kommit en hel del om allt.
Ja, det var liksom, Blomstrand special här.
Ja, men lite så. Allt från liksom hans författarambitioner till att Göteborgslagen måste samarbeta med kring ungdomsfotbollen och så. Vad av allt han har sagt kommer platsa i historieboken?
Ja, precis. Vad kommer platsa i historieboken? Nej, men det här med ungdomsfotbollen tyckte jag ändå var ett intressant initiativ, för där de siffrorna han visar på där är ju tydligt att Göteborg har problem med bredden och många klubbar försvinner, att urvalet är inte så stort här när det kommer upp till elit, och det är klart att det ska skilja mot Stockholm, men det skiljer lite för mycket, och våra akademier i våra klubbar här, de är mycket, mycket mindre än Stockholmsklubbarna. Bayern har liksom 3700 ungdomar, Djurgården hade runt om 3000, Gais har 250 ungdomar i sin akademi, alltså det är ju mils skillnad. Så det tyckte jag faktiskt var ett ganska klokt, och han vill då kicka igång det med en form av ungdomsturnering då, där alla klubbprofiler från olika klubbar i stan kan engagera sig och göra det för en god sak, visa fotbollens goda sida, typ som vi lirar, och du har säkert lite koll på det. Men i övrigt så satt vi och hade en lång sittning och pratade liksom om hur det ekonomiska måendet är i klubben och vad som händer med truppen. De har ju uppåt en 15-20 utgående kontrakt, men där berättar han ju för mig att jag försökte liksom få fram här, fan, varför skriver ni inga nya kontrakt? Ni måste ju sätta igång med det nu. Ja, vi kan inte göra det, för vi vet ju inte vilken serie vi spelar i. Så här, ja, men det, ni kan ju skriva klausuler att kontrakten bryts om ni inte går upp och så vidare. Ja, jo, det har man ju använt. Sen, när jag pressar på lite där så kom det ju fram till slut att det verkar ju som att, som jag har luskat i alla fall, att det är 5-6 spelare som det står utåt att det är utgående kontrakt, men där finns det färdigförhandlat, så skulle de gå upp så har de en stomme där, plus att de då har några kontrakt som är officiella, Harun Ibrahim, Julius Lindberg, att de är kvar. Så det känns som att Gais kanske har krattat lite bättre än vad det framstår som.
Än vad det ser ut som då,
ja,
helt
precis.
Enkelt. Men menar du att de här kontrakten, de är påskrivna och klara men icke kommunicerade då? Eller?
Så förstår jag det som, för att de vill inte prata om någonting som eventuellt kan hända, för då blir det lite så här,
ja, att de inte tar ut det i förskott.
Exakt så jag tror, men samtidigt så borde det ligga i deras intressen när man ser vilken frustration det ändå finns bland många Gais-supportrar över att, ja, men hur truppbygget egentligen är helt naket liksom, om det, efter den här säsongen slut, efter 31 december ser det ut som att de har 3 spelare kvar eller någonting. Så jag kan ändå tänka mig att Roland Blomstrand tänkte i den här intervjun att det kanske är smart att ändå indikera liksom att det finns några kontrakt som är klara. Och det tycker jag ju såklart är sunt att de ändå har börjat där. Sen finns det unga killar sådär som Axel Henriksson och så, som jag verkligen tycker att de borde jobba stenhårt för att förlänga. Men någon form av grundstomme, jag tror att det är många av de äldre spelarna som de fick med på tåget, typ August Wängberg, Jonas Lindberg, att där kan det finnas något färdigt paket liksom. Men ja, de är
de är lite på gång där i alla fall.
Mm. Hans böcker då? Är han en ny GV eller?
Jag har ju faktiskt läst ett utkast. Han skrev ju en finansiell thriller som han skickade in till massa olika bokförlag 2010 då, efter finanskrisen och sådär. Mm. Och det var väl inte helt tokigt ändå tycker jag.
Men förlagen, det var ingen som nappade?
Nej, det var ingen som nappade. Han sa det första utkastet han hade skickat, det var någon som hade återkommit med feedbacken, det här var fruktansvärt eller det här var verkligen hemskt att läsa eller något sånt där. Och det var rätt mycket så här finansiella termer och så, du ska nog vara lite intresserad. Jag tänker att det kan inte slå så jävla brett, och det är väl rätt så viktigt ofta när det gäller till, om man får ett manus publicerat eller inte, att det ska finnas en viss bas. Jag tror att det var lite avgränsat, men nej, vi får se, han kanske får ihop någon bok. Han håller på att skriva en historisk roman nu, 1600-1700-talets Göteborg som den ska utspela sig.
Ja, men det låter kommersiellt. Nej, men man ska inte ge upp. Jag menar, Bonnie nobbar ju Astrid Lindgren och så tog det Björn Sjögren henne, så att det sista tåget kanske inte var för Blomstrand.
Nej, han kör på där. Han kör på, men han sa också det att ja, men det är lite väl mycket guys nu, så jag får skjuta lite på fortsättningen här med böckerna. Och det är ju såklart jättemycket för dem, för det är ju inte bara sportsligt de måste kämpa för att ta sig tillbaka, utan det är ju en hel del arbete vid sidan av planen också som måste förberedas och som måste klaffas och som måste kämpas för att få ihop budgeten för 2022.
Bra. Utsikten. Vi hade ett tillfälligt, vad ska vi kalla det, ett hack i förlorarkurvan senast, men nu är de tillbaka och har förlorat igen.
Nu är de tillbaka och har förlorat igen, och ja, det är bekymmersamt. Om läget är bekymmersamt för ÖIS då, som är nere trea från slutet, så börjar utsikten är åtta i tabellen fortfarande, men nu är det 4 poäng ner till negativt kval. Och så som de rusade på i våras, och man tänkte att ja, men det kommer ju, de kommer kanske tappa, men det kommer inte bli nervöst på riktigt. Nu är det nervöst på riktigt. Insatsen mot Jönköping här. Jag ska säga det, Gais och ÖIS och så här. ÖIS såg jag inte alls. Gais hade jag lite igång med. Jag hade en sambo som fyllde år där i söndags också, så hon ville inte sitta och titta på Gais på sin födelsedag. Och
utsikten, kan man ju förstå.
Ja, det kan man faktiskt. Och utsikten samma sak. Jag har inte sett matchen i sin helhet, men utifrån det jag har sett, så var det inte mycket chanser som skapades. De kändes otroligt ofarliga. Det händer inte mycket framåt, och nej, de har helt tappat stinget. Sen finns det ju såklart fortfarande goda möjligheter att de klarar det här kontraktet, men det börjar ju bli riktigt, riktigt nervöst. Och ser man Jönköpingsmatchen där, för övrigt kul, jag tror det var 10 ex-gaisare på planen eller någonting, hälften i Gisö, Moensa, Hamidovic, Robin Bok, och så i utsikten då Bosko och Carl Bom och Moiden och Erik Westman. Alltså det var ju för fan som att det var Gais som var där och hade delat upp två lag.
De är överallt Gais.
Men den matchen, de gör ingen bra match, och sen har de haft problem på målvaktsfronten. Du har ju inte suttit här i den här podden när jag har suttit och sågat skiten ur den nya målvakten Florian Palmowski, som de tog in efter att Johan Brattberg flyttade tillbaka till Häcken. Jag ser det fortfarande som en stor anledning till att det har kollapsat, så är att de har inte fått ihop det på målvaktsfronten. Nu har Palmowski varit petad 2 matcher i rad. Georgievski har spelat istället. Palmowski satt inte ens på bänken nu senast, utan där satt ska se vad han heter, Albin Bishop tror jag. Så, och det stod ingenting på utsiktens hemsida om att han var skadad eller någonting. Så jag tror Bosko har fått nog av Palmowski, precis som jag har fått nog av Palmowski.
Men hur kan han gå bort sig så jävla mycket i rekryteringen?
Det får du fråga Magnus Persson.
Ja.
Nej, men
det är spanska armadan som har skickat hit honom.
Jag tror det är de som har skött scoutingen på den gubben. Som jag förstod på Bosko, så var inte han särskilt involverad i de här värvningarna som skedde i somras, där Palmowski och 2 lånspelare från Vélez kom. Det är vad de har förstärkt med liksom.
Då kan man ju i och för sig förstå att det har gått åt helvete.
Ja, men lite faktiskt.
Om man ska vara lite
elak. Absolut. Jag var inne på det också ett avsnitt tidigare, att det är för dåligt agerat på transfermarknaden, och de har själva liksom schabblat bort möjligheten att hänga kvar utan problem till att det nu ska bli högdramatiskt. Men du vet själv, en målvakt, sista utposten, den vill du gärna inte byta av mitt i säsongen eller börja klydda med. Och nu har det blivit så. Och Georgievskis ingripande här på J Södras avgörande mål, det är inte bra heller. Så det har blivit oro i leden i utsikten. Och nej, det ser jävligt bekymmersamt ut. Har också en jätteviktig match nu mot Dalkurd borta. Dalkurd som då är sist eller näst sist. De och Östersund ligger ju där jämsides. Så att de vinner då, ja, det tajtar ihop sig alltså. Men det är typ som vanligt i Superettan. 8 halva serien kan åka ur när det är slutspurten kvar.
Ja, ja, dramatik i alla fall får man vara nöjd med. BK Häcken FF, frågan är om det har blivit lite dramatik kring dem också. Vi har ju nästan liksom, vi har nästan avfärdat möjligheterna för Häcken att blanda sig i kampen med Rosengård här. Men senaste omgången vann ju Häcken stor seger hemma mot Umeå med 5-0, samtidigt som ju Rosengård förlorade mot Hammarby. Så att nu är det 7 poäng med, ska vi se, 7 omgångar kvar att spela, 21 poäng kvar att spela om 7 poäng. Under normala omständigheter så skulle ju inte det där, då skulle man ju inte kunna räkna bort, då skulle man kunna säga att fan, BK Häcken kanske kan komma tillbaka, men det finns några grejer som gör att jag ändå är jävligt tveksam. Dels har de inte kvar Rosengård att möta, de har mötts båda gångerna, så de kan inte i en direkt match påverka det. Dels är ju topplagen i den här serien normalt mer överlägsna. Rosengård tappar ju inte så många poäng på en säsong liksom, så att frågan är hur många mer poäng de tappar. Och sen så är det fortfarande lite svårt att kunna lita på Häcken. Alltså de har, den här säsongen har ju som helhet inte varit bra. Är de liksom så stabila så de trampar rent här nu de sista omgångarna? Jag vet inte fan alltså. Så att jag vågar nog lägga mig också till att det är ju inte bara Rosengård som är i vägen. De har ju fan, det är ju 3-4 lag till emellan där, eller 3 lag till emellan här. De är ju 5 Häcken. Så att det är ju en massa andra lag de ska förbi också som har varit ganska hyfsade i år. Så att ja, jag vet inte fan. Även om det liksom tajtar till sig lite grann så är det nog, svårt att säga att guldstriden lever för BK Häcken FF.
Ja, jag håller med dig där, och det är lite, alltså det har väl varit lite här på slutet så som det har känts kring Blåvitt när det gäller Europaplatser och guldstrid och sådär. De har varit lite och huggit på det, och sen när chansen har kommit så har det, då har det inte blivit de resultaten som har behövts. Häcken hade sin chans mot Rosengård borta i den toppmatchen där de kunde tajta till ordentligt. De misslyckades med det uppdraget, förlorade den matchen. Och sen därefter så
har de inte gjort det däremot, och den här nu hade kommit med Rosengård, då hade vi snacka liksom.
Då hade ju allting, det hade ju fan bara varit en poäng då, för då hade ju Rosengård förlorat tre pinnar.
Så då det är precis som du säger, det hängde jävligt mycket på den. Men däremot så är ju liksom att komma tvåa lever ju absolut. För Häcken. Den moroten finns ju kvar, den är också jävligt viktig, så de får kvala till Europa nästa år.
Ja, definitivt. Så det är ju som du sa lite där med Herrallsvenskan, att prio är kanske ändå där först och främst, liksom att få möjligheten att komma ut i Europa, och där finns alla chanser. Sen är det ju intressant här med Champions League-kval och sådär också, hur det kommer värderas och så också, men ja, klar seger nu mot Umeå 5-0.
Och Hammarlund rejäl målform får man säga, gjorde 3 mål, har väl gjort nu 6 totalt om jag inte räknade fel, så att hon har efter sin svåra skadeproblematik och en ganska lång startsträcka efter den börjat komma igång på allvar. Sen hade du noterat att de hade en fin publiksiffra också.
Ja, den var på över 1200 eller någonting, och det är väl över snittet för damallsvenskan, och det är över Häckens snitt också med ett par 300-400 personer tror jag, för vad de har. Det blev jag lite, det är ju naturligtvis jätteroligt, men jag blev lite förvånad också. Jag har inte, liksom, om det har varit någon särskild match, det arrangeras ju sådana lite titt som tätt, det snackas ju om en kronas matcher och grejer och sådär, men jag vet inte, oavsett så är det ju en fin siffra, och det tyder väl på att Häcken-supportrarna inte har gett upp det här i alla fall.
Nej, det har de inte gjort i så fall. Eller som sagt så har de ställt in sig på att de ska bära laget till en ny Europaplats då via de här sista omgångarna. Om du inte har något mer om BK Häcken FF, Filip, så tänkte jag slå igen butiken för idag.
Jag tänkte bara bjuda på en sista liten rolig från samtalet med Blomstrand där.
Jaså, du
ihåg
kommer att in med en liten kuriosa på övertid.
Ja, på övertid här. Men kommer du ihåg att Mervan Celik gick från Guys till Glasgow Rangers en gång i tiden?
Ja, svagt minne. Ja. Ja, men det är länge sedan.
Ja, det är 2011 tror jag. Ja. Och så gick ju de i konken, Glasgow Rangers. Nu har Guys fått 30 000 spänn för den övergången, tydligen ganska nyligen. Om det var i fjol eller i år så hade det kommit in på kontot från det här konkursboet, så hade det landat 30 000 kronor på Guys konto.
Men då var det, hoppas jag, inte hela övergångsrömmen, så de släppte honom för 30 000 till Glasgow Rangers.
Det var säkert, men ändå intressant. Så lång tid efter så dundrade in
lite pengar för något som hände för så jävla länge sedan.
Ja, det var en intressant kuriosa som sagt. Gratulerar vi guys till tillskottet i kassan och tackar alla som har lyssnat, och jag tackar dig Filip för din som vanligt genomstabila medverkan. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det bra så länge.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.